Idag är det då Yvonne Philipsson, ordförande i Karin Boye-sällskapet, Carina Olsson, Harry Martinsson-sällskapet och jag som är ordförande i Bengt Anderberg-sällskapet. Varsågod Yvonne.
Jag skulle komma micken.
Jag är född i en stad. Kring min första dröm har gatornas höga hus stått vakt. Och gatornas sålande människors dröm har sin bedrollning i blodet mellakt. Jag är född i en stad och jag vet att än en gång ska jag trampa dess gråa sten och ska höra dess forsande buller igen och vandra om kvällen i lyktors sken. När skymningen faller djup och blå, då ska jag se hur ett tusen ljus ditt skälvande eldstalaktiter står i vattnet där ångornas lyktor går, medan fönsterna tändas i strandens hus. Och jag vet att här andas en livscentral, för tätat liv är dess atmosfär. Här samlas all världens lust och klar, och arbetet härskar här. I morgonens gråkalla våta dis ska jag gå till min möda, min dagliga gång, och höra den stora mödans sång som sjunkit i sekler på samma vis. Här känner jag världens pulsa och slå, här brusar tankarna strömmar fritt. Just här vill jag stridande stå i den stora heliga kampens mitt. Just här är min plats, jag vet att så är, om jag vill eller ej. Men jag vill, jag är född i en stad. Jag hör staden till, det bud som jag söker bidrar där. Det håller alltjämt min längtan varm, fast ännu till hälften det döljer sig. Men djupt ur gatornas mullrande larm, dess kallande, bjudande stämma jag hör. Den gärning som väntar mig, det verk som jag lever för. Den här dikten skrev Karin Boye när hon under tonåren, man tror att det var 1915. Och den ska handla om Göteborg har man konstaterat. Och det är alltså kanalerna och lyktorna som beskrivs här. Och på den tiden hade Karin Boye lämnat Göteborg. Men hon har alltså påverkat hon. Eftersom hon är född i Göteborg så beskriver hon staden som naturligtvis såg annorlunda ut på den tiden. Det var mer textilindustrier och inte hamn och verkstad som det blivit senare. Och så det sades 1900 i det här huset, Vasaplatsen 11, vi har två olika bilder där. Högt upp bodde familjen i en sjurumsvåning. Det var en högre medelklass, pappan var i försäkringsbranschen, Frisch Boye. Och de hade tre jungfrur, eller hembiträde och barnflicka och jungfru. Och det var fullt med böcker. Ett stort bibliotek. Pappan var den näst största konsumenten av böcker om man räknar med inköpen på Gumpert. Det var bara högskolan som hade köpt mer böcker. Så det är naturligtvis en bra grogrund för en författare. Hon lärde sig läsa ganska tidigt också, vid 5 års ålder. Men här har vi alltså då Vasaplatsen, och det finns också en liten minnesplatta som den tidigare Göteborgsavdelningen av Karin Boye-sällskapet har satt upp. Hon föddes i detta hus 26 oktober 1990. Och så här såg hon ut när hon var barn. 1 år, den högra bilden, 2 år och där är hon 4 år. Och hon döptes i Kristine kyrka här. Familjen, alltså i den tyska församlingen, familjen hade sina rötter i Tyskland. Man har hittat rötter från 1100-talet och går ner till Brunnsbüttel. Och farfar invandrade från Hamburg, bodde först i Skottland och sen kom han till Göteborg. Så Karin Boyes pappa var invandrarbarn eller andra generationens invandrare. Så Karin skulle varit tredje generationens invandrare skulle man säga. Så hon var ju även duktig på tyska och har senare gjort en hel del översättningar från tyska, bland annat av Thomas Manns Bergtagen, som också var hon som kom på det namnet. Ja, som sagt, hon bodde här och dina första 9 år. började också skolan i Matilda Halls skola, som ni kan se här på nästa bild. Här har vi fick också två bröder, det är alltså äldst av syskonen, och fick små Ulf och Sven som föddes ett par år senare. Och hennes bror, jag tror att det var Ulf som sa det, innan Karin började skolan var hon mycket självmedveten, karsk och egoistisk. För henne gällde det mest, bäst, störst, först. Fick hon inte vilja sin fram kunde hon hota. Nu blir det skrik. Men som sagt, litteraturen spelade en stor roll, och för sina bröder så läste hon gärna sagor, hittade på sagor, hittade på små pjäser som hon spelade upp. Och varje kväll hade man högläsning. Det samlades familjen och fadern läste ur sitt stora bibliotek, och man brukar skämtsamt säga att där satt familjen och lyssnade andäktigt. Mor, tre barn och även hunden var alltid med och lyssnade. Som sagt, hon började skolan, hon var 7 år, men hade då redan kunnat läsa sedan hon var 5. Och hon hade kommit mycket längre än de andra eleverna, så att hon fick ofta hjälpa till och så. Där föddes också hennes idé om att bli lärarinna, som hon också utbildade sig till så småningom. Och sin första dikt skrev hon när hon var 7 år. Låter den så här. Greta leker, vinden smeker hennes gula hår. Och sen blev det, hon fick ett poesialbum, så det blev en hel del dikter. Och man har ju hittat, det finns en forskare som har samlat de här dikterna i en bok som heter Monson, Barbro Rosenqvist. Men familjen flyttade 1909 upp till Stockholm. Pappan hade blivit förtidspensionerad. Det hade varit lite schism och lite problem. Och lite nervproblem hade han också. Och så småningom så fick han jobb på Försäkringsinspektionen i Stockholm. Och där slog sig familjen ner i innerstan först och flyttade sen ut till Huddinge. Men kärleken till Göteborg fanns alltid kvar. Och familjen fanns ju här. Alltså de släktingarna, man hade ofta släktträffar, och de brukade åka ner till västkusten varje år för att fira sommaren och träffa släkten. Och bland 1923 kan man läsa att det var en stor släktträff i samband med jubileumsutställningen i Göteborg, och träffades man i Partille. Så det var alltså hennes... En annan sak som man kan nämna, hennes påverkan från Göteborg, att hon pratade länge göteborgska. Hon flyttade ut till Uppsala för att studera. Och där berättar hennes kamrater, jag har beskrivit efteråt, att hon pratade en utpräglad göteborgska med göteborgska tonfall och uttryck. Och det sägs också att hon har skrivit att hon tyckte att Uppsala med sina liksom väder och regn och blåst och lite så här, påminner om Göteborg och västkusten. Ja, och sen så småningom så gifte hon ju sig med en göteborgare, Leif Björk. Och de skilde sig efter några år, men hon kom alltid att stanna till i Göteborg. Till exempel när hon hade varit utomlands, hon var i Berlin nästan ett helt år på 30-talet. Och stannade då till och besökte sin svärmor. Även efteråt så hade de mycket kontakt. Och en annan sak med Uppsala, hon valde också Göteborgs nation. Det kändes naturligt för henne att kände sig som göteborgare. Så där har vi ju anknytningen att hon väl kände sig som göteborgare även om hon bodde i Stockholm. Och en annan bidragande orsak var förstås att den här Göteborgs nation ansågs vara den mest liberala av de olika nationerna. Om man vänder på det då, vad finns det för anknytning här i Göteborg, och vissa Göteborg påverkar på Karin, men åt andra hållet. Vi har ju statyn utav Peter Linde som står utanför stadsbiblioteket, som är mycket omtyckt. Och det brukar oftast bli några blommor eller någon halsduk, eller ett tag så såg man att man hängde gärna en handväska där, och det gick förekommit olika bilder på sociala medier. Och sen kan man ju säga att det är ganska ofta som man har satt upp pjäser utav Karin Boye här. Nakna som heter den nu då? Måste jag kolla vad den heter? Jag har glömt den. Det är liksom en väldigt ovanlig namn på den här pjäsen som gick för ett par år sedan på Folkteatern. Och där man har även satt upp Stjärnornas tröst på Stadsteatern. Och det gör att så Karin Boye skrev ju även i sin senare del av livet, skrev hon gärna pjäser. Och hon ville gärna få dem publicerade, alltså uppförda. Hon sökte flera gånger, men det var ju under 40-talet och kanske var det lite brännbara ämnen som hon hade tagit upp. Det handlade ofta om moral och hur man skulle förhålla sig till till exempel diktatur och så. Och kanske hade det gått bättre om hon hade vänt sig till Göteborg, men vi tror också att om hon hade fått fortsätta så hade hon nog gärna skrivit fler pjäser och kommit upp där. Det är också här i Göteborg som sagan slutar, så att säga. Karin Boyes liv slutade i Alingsås, men där hon då, man vet inte exakt, begick hon självmord eller var det bara otur att hon avled just då. Men det var alltså i april 1941. Men hon begravdes här. Hon ligger alltså på Östra kyrkogården i en familjegrav tillsammans med föräldrarna och andra släktingar. Och det finns ju flera platser här i Göteborg. Vi har ju Karin Boyes gata och det har ju funnits en spårvagn tidigare också som heter Karin Boye, men den ska vara skrotad nu tyvärr. Men det visar ju också att staden också ser Karin Boye som sin författare, även om hon har bott på andra ställen. Men vi kan ju alla dela på henne. Och specifikt för Karin Boye är att hon har inte så mycket platsskildringar. Det finns en del att man nämner platser, men det är mer att man får läsa in det själv i de geografiska beskrivningarna och så. Och så är det ju även i övrigt med hennes litteratur, att man är inte så specifik, men det passar alla egentligen. Och som avslutning så tänkte jag att jag skulle visa en bild på vår minnesböcker. Och då har vi den senaste. Här är omslaget och det är Ex Libris från Karin Boye som hon har gjort själv. Och där hon sitter och tittar på stjärnorna. Och det här handlade om Karin Boyes liv och diktning. Och den, man har olika teman på de olika minnesböckerna. Och den här var just med tanke på att man skulle kunna ha det som sin egen lilla guidebok. Och det finns även ett avsnitt om Göteborg där. Ja, det var vad jag hade att säga idag. Jag får gärna ställa frågor efteråt.
Carina Olsson heter jag och jag är också en till Göteborg förlupen Blekinge-människa. Så att innan jag börjar så måste jag tacka lite Dan Sjögren som sitter här. Han är min mentor när det gäller resa upp nu då. Ni har säkert läst massor om honom, om Göteborg och Göteborg och Harry Martinsson. I GP och andra ställen. Han har hjälpt mig med tips och bilder. Du gillar att skriva, jag gillar att prata. Ja, så är det. Hur kom det så sig då att den här lille... Oj, den ska jag ha i fickan. Snart blir det bra. Den här lille Harry Olofsson. Hur kom det sig att han kom till Göteborg? Jo, pappa Martin dog och mamma Betty, som vi ser där. Hon åkte till Amerika och lämnade alla barnen. Harry blev sockenbarn på olika gårdar nere i Blekinge. Och det var inte det bästa livet. Han utvecklade ett flyktingbeteende både i skog och mark och till olika ställen i Sverige. Och han längtade till havet. Han läste om havet, han hörde om havet. Skolmästare Staff öppnade dörrarna ut på skolan där i Nebbeboda och sa, känner ni havet? Han ville västerut. Han skriver om detta i Vägen ut. Då är det Martin Thomasson som ger sig iväg västerut. En gång ska han ta av västerut. Det är hans längtan, står det här. Martin Thomasson är vägen ut. Ja, så att han ger sig helt enkelt iväg till Göteborg. Den långa, långa vägen, hur han nu tog sig. Han skriver: i sjöstaden fick han till att börja med inte så mycket att göra med havet, med stort H, som med hamnens promar och barnavårdsnämnden. En natt lyftes den presenning han låg under och en ficklampa stacks in mot rymmaren. Hur är det fatt här? En barnavårdsman förde grabben genom staden med spårvagn, förbi Hagakyrkan, förbi Järntorget, Första Långgatan, förbi Masthuggstorget. Han ser Masthuggskyrkan där uppe. Mycket fint beskrivet här. Roligt också hur han upplever det här när han möter Göteborg. Han skriver: allt var förbryllande. Hur kunde det vara möjligt att det fanns så här stora städer? Folk som strömmade förbi tycktes inte bry sig om ett jota om det hela. Och på spårvagnen. Föraren stod och trampade på klockpedalen i golvet och styrde spårvagnen. Och att man inte sa något annat än spårvagnen om en sån här sak, det var ju degraderande. Folk visade en likgiltighet som var himmelskriande. Och ännu värre blev det förstås när han insåg att de flesta inte ens sa spårvagnen utan bara vagnen. Om han vågat, det är någonting som stör här, jag får försöka stå still. Om han vågat skulle han ropa, nu läser jag: Ser ni inte att det här är en stad med stor bokstav, yes. En stor stad, en jättestad, och att det är något som vill spränga mellangärdet här på mig. Han kände en stor obetydlighet inför den här stora staden, och han bearbetar detta jättemycket i texten här tills han känner att han får lite makt över det hela. Och han skriver: husen stod på Stengatsbacken upp. Hur kunde man ge sig till att bygga hus i en backe? Jättefascinerad över Stigbergstorget som står där. Det är ju en höjd och det är en stad, det är en stadshöjd. Till slut så kom de fram till Majornas barnhem vid Timmermansplatsen. Ungefär nuvarande Köpmanstorg. Den är riven nu, den här byggnaden. Och han skrevs in på barnhemmet där, och det var 2 dagar efter hans 14-årsdag. Så den där lille kille hade tagit sig fram. Inte långt ifrån barnhemmet låg det där varvet som han hade drömt om, hans längtans mål. Besvikelsen var dock stor när han fick se det här klippans varv. Det var verkligen inte mycket att hurra för. Under tiden på barnhemmet, står det i boken här i alla fall, så gjorde de också utflykter till Skansen med guldkronan. Därifrån såg man staden Göta i hela dess vidd. Hur den blårökig och sammansatt bredde ut sig mot den silverarmade väster. Visst är det silverarmen här, Göta älv som flyter ut i havet. Hur spirorna ingår i höjden. Hur Sveriges 3 stora västervarv smattrade vid ön som en evig påminnelse om att stadens grund djupast var en köl. Och nu kommer ju det roliga. Att här döper han plötsligt om sig. Här har vi ett dokument då ifrån barnhemmet vid Timmermansplatsen. Då heter han Harry Edmund Martinsson. Martin efter pappa. Och ni ser att det är felstavat. Han har bara ett S egentligen. Där ser man att han var född den 6/5/1904 och att han kom från Tollarp i Skåne den 8 maj. Här står det en liten notering också om att han får plats hos lantbrukaren Justus Adolfsson i Önneröd i Tuve. Och det var den 16 augusti tror jag, och 17 augusti var han tillbaka på barnhemmet igen. Han fick inte mat förrän de andra hade ätit. Det tyckte han inte var så käckt. Så att han drog sitt vanliga kort. Han stack helt enkelt. Och stannade sen på barnhemmet. Men rymde igen i juli och kom tillbaka i augusti. För vidare befordran ner till Jämshög som ju är hans födelseort och liksom hemort. Och fick vara där lite grann. Han växte till sig, konfirmerades och var lite på skeppsgossekåren i Karlskrona, men 1919, det är ungefär då det här fotet är taget, så drog han vidare västerut igen via Västergötland. Kanske hade han sällskap med någon kompis och kom lite från det hållet, inte söderifrån som andra gången. Kom till Lerum och sen till ett ställe som han kallar Exred, till Jomsredsbornas stora förtrytelse. Så skriver han inte ut hela namnet utan kallar det för Exred. Och där i det här, ser ni att det är ett stationshuset i Jomsred, det är inte det här som Jomsreds station just nu, men det var det då där vid sjön. Och han går in i väntsalen för att värma sig. Och där möter han då en kvinna som får väldigt stor betydelse för hans liv. Och det är Margret Kjellberg. Hon var släkt med fabrikörerna i Jomsred. Hon lyssnade på Harry, hans berättelse. En del var väl sant och en del var väl ljugeri antagligen som vanligt. Men hon övertalade honom. Nej, men du ska inte åka ut över havet nu när det är så här kallt. Stanna här över vintern. Hon fixade så att han fick jobb på fabriken. Och han var i Jomsred. Och det är en lång historia som vi måste berätta en annan gång. Men de utvecklade, de var vänner hela livet. Hon var den enda förutom familjen som var inbjuden till invigningsceremonin när han valdes in i Svenska akademin 1949. Han skriver om henne, eller säger kanske, jag vet inte. Hon riktade in mitt liv och hade väldigt fin inverkan på mitt sätt att se på saker och ting. Så att hon var väldigt betydelsefull och hon hjälpte honom många gånger. I alla fall, Jomsred fick, sa han tack och adjö till i april 1920 och sticker till Göteborg då. Där han har tillfälliga arbeten på varven, han tigger. Han lyckas skaffa sig en sjömansbok, för det är ju det han vill ut på havet. Och sjömanshuset där han kunde få den här, det huset ligger ju kvar i Stigbergsliden. Det är det som nu är Svenska turistföreningens vandrarhem där i backen. På vänster sida när man kommer upp där för backen. Och till slut då, äntligen, så får han i augusti 1920 så får han mönstra på det här skonärten, tror jag det är. Jag säger inte mig så mycket, men kanske någon annan. Willy heter den här båten och han går på Skottland och Irland. Han hoppar av sen, vilket han ofta gör från alla båtar som han hoppar på. Man brukar säga att 1920-27 är sjömansåren. Men det är inte så särskilt många långa månader han är ute. Han hoppar gärna av och flyttar och är i Amerika och vandrar omkring. Och han åker till Stockholm ibland och sådär. Men han är i alla fall i Göteborg från och till. Man brukar säga att det var hans hemmahamn under de här åren i alla fall. Och han skriver om det. Om att den här perioden var det mycket soppköer, det var sjömansstrejker och han hängde på Frälsningsarmén. Han skriver, Göteborg var en nödstad för sjöfolk medan gitarrerna klingade om himmelvik. Man gick till de här olika kyrkorna, församlingarnas soppköer, så fick man höra lite. Han var som sagt var hemlös, men tog in på härbergen vid Skanstorget, ska det ha funnits ett härberge, och det här på Mellangatan som var ett sånt härberge helt enkelt. Det berättas att man var tvungen att ta sig alla kläderna och innan man gick in i sovsalarna och ta på en vit sovdräkt så att man inte skulle sprida löss. Så han rör sig i de här trakterna i Haga och runt Järntorget. Jag har kommit till Göteborg så sent så jag har aldrig sett det där ståtliga huset, det var rivet. Platsen, Järntorget och Långgatorna var ju samlingsplats för sjömän och hamnarbetare. På Fjärde Långgatan låg fackföreningarna, Eldarunionen och Sjömansunionen. Och här var arbetarrörelsens hus. Och här var ju som tur var tidningsredaktioner, många socialdemokratiska och ännu mer vänstriga och syndikalistiska tidningar, bland annat syndikalistiska arbetare, Kuriren. Och detta har ju betydelse för honom.
Här känner ni igen Allégården, numera pensionärsförening som vi många medlemmar i. Men det var ju Dicksonska, eller är ju Dicksonska folkbiblioteket. Dit gick han ju gärna och läste. Han gick också till dåvarande stadsbiblioteket vid Hagaplan. Och ja, naturligtvis också till olika restauranger, Café Libanon, Café Grand och Ölstugan Japan. Och det känner ni igen. Och nu är det ju Solrosen, va? Som kämpar med sin överlevnad. Han var också gärna på konstmuseet. Han var väldigt intresserad av konst. Och särskilt tyckte han om Ivar Arosenius och Bror Hjort och Exet och sådär. Han var ute stadigt i Göteborg som jag sa, men han hade faktiskt en adress på Pilgatan 7 i Haga under någon period i början på 20-talet. Han började alltså publicera sig och får in dikter i några av de här nämnda tidningarna. Till en början inte då under sitt riktiga namn utan under signaturer som Hjalmar Harris och Harry Bleking. Det tycker jag var fint. Och fick många dikter, särskilt i den här arbetarkuriren, den syndikalistiska. 1927 så mönstrar han av för gott. Då var det inga mera sjömansår och kommer till Göteborg. Och bidrar då med TBC, malaria och reumatism. Så att Koltorps sanatorium får en del att göra med Harry faktiskt här. Han får också vänner här i Göteborg. Omskrivna på vissa ställen är anarkisten Isidor Knös. Och redaktören Per Melinder för den här arbetarkuriren som jag nämnde. Och båda de här personerna är ju närvarande på arbetarkurirens redaktion när Moa kommer dit. Det är där han träffar Moa Martinsson. Sen hade han ju faktiskt också mycket kontakt med Göteborgskoloristerna. Både när han var i Stockholm och när han var i Göteborg så hade han kontakt med många konstnärer. Inge Sjöler och Exet som jag nämnde innan och särskilt Ragnar Sandberg. Han säger så här att han känner sig mer hemma med de som målar än med författarna som han träffar i Stockholm. Han hade ju träffat bland annat Arthur Lundqvist och så vidare. Han skriver: författarna var alldeles för fina att lära. Dem vågade man inte närma sig. Annat var det med konstnärerna. Vi talade samma språk. Faktiskt det tungomål som talades vid pannorna i äldre rummen. Det var enkelt och rakt. Och i Göteborg stod vi i samma kö till soppköken. Och det lär ha varit ömsesidigt. Ragnar Sandberg lär ha sagt någon gång. Detta står i den här tjocka katalogen. Ni vet, alla som har varit på den underbara färgen om Göteborgskoloristerna så är det en jättekatalog. Så det här läst i den. Att Ragnar Sandberg ska ha sagt att skalderna är de enda målarna i detta land just nu. Och att han drömde om att måla som Martinsson skrev. Det var fint. Ja, och Harry Martinsson målade själv också. Och han bland annat har läst att han fick måla i Axel Henrikssons ateljé i Landala. Och det här är hans eget då äldre porträtt. Det finns flera av Harry Martinsson i den här tjocka katalogen. Och han har målat jättemycket. Det får vi också berätta om en annan gång. Men de brukar säga att det finns inte så många av hans målningar kvar. För han gav bort de flesta i ersättning för mat eller något annat kanske. Ja. I alla fall 1929 så flyttar han upp ihop med Moa upp i Johannesdal där på torpet uppe i Sörmland. Och 1929 kommer den första egna diktsamlingen Spökskepp. Och de gifter sig. Sen kommer de tillbaka till Göteborg en vinter 1930 blir det väl, va? Och då är de i det här fantastiska gula huset som ni alla ser när ni åker med spårvagnen ut mot Saltholmen. Nu är det ju väldigt mot här, men i det här ljusgula huset med det röda taket. Så där i vindskupan bodde Harry och Moa under 7 månader. Och de var rätt sjuka, det var mycket elände, det var psykiskt och fysiskt. Och Harry var inte på så gott humör. Och han kaxade sig lite, tycker jag nog, kanske inför sina Stockholmsförfattarkompisar. Han skriver till Erik Asklund:
Göteborg är ur skaldes synpunkt en jävla stad. Där man får, jag skulle ju ta det här på blekingska, men det går inte. Inte sån här västblekingska som han pratar om. En jävla stad där man för det första får skriva en massa rent skit för att tillfredsställa tidningssmaken. Och för det mesta tigga till sig det 10 kronor som anses skäligt för analysen av nämnda förbannade smak. Men han skrev mycket fint också. Kjell Esmark har ju skrivit mycket om Harry Martinsson till exempel, och han brukar då säga till mig att säga att där började kanske Harry skriva sina naturmiljatyrer och poem. Jag tänkte jag läsa en fin dikt också av Harry Martinsson. Han var lite taskig här, va? Jag tänker att han öppnade, jag vet inte om han skrev den här i Kungsten, men ändå, jag tror att han öppnade fönstret där på vindskupan och så kände han ändå doften av hav, och så tänkte han sig tillbaka när han var på havet, och då visste man inte, men man kände liksom ändå på något sätt när det var vår och när det var sommar, så här ute på havet. Ute på havet känner man en vår eller en sommar bara som ett vinddrag. Den drivande Floridatången blommar ibland om sommaren, och en vårkväll flyger en skevstork in mot honom. Ja. Så han bodde aldrig mer i Göteborg, men kom ju tillbaka och ställde upp på intervjuer och författarsamtal och föredrag. Och sen blev han ju sjuk igen och hamnade på epidemisjukhuset, alltså nuvarande konstepidemin. I alla fall så sa han ju i en intervju: Göteborg har skapat hälften av mig. Och det var en intervju då när han skulle bli invald till Svenska Akademin. Jag vet inte om han menade, ja, vi tror väl det ändå, va? Hur har då Göteborg haft betydelse för författarens liv och verk? Ja, men det var ju här han träffade Margaret, som jag tror ändå var viktigt för honom, även om det var Josefet, ja. Och det var ju här han träffade Moa. Men det var ju här han började skriva på allvar, och han kunde utveckla sitt författarskap och sitt diktande. Det står någonstans att Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning vägrade att ta in hans dikter, för de tyckte det var plagiat och inte mycket att hurra för, helt enkelt. Men i alla fall i de här tidningarna som fanns där runt Järntorget så fick han ju publicerat väldigt, väldigt många dikter. Och på det sättet kunde han ju öva upp sin förmåga. Och om vi talar om Göteborg så utgör ju hans upplevelser en ansenlig del av den här boken, berättelsen Vägen ut, som är hans ungdomsberättelse då. Och även i Vägen till Klockrike så finns det ju väldigt mycket filosofiska och existentiella resonemang som absolut verkar koppla till hans upplevelser här och arbetet i Hammar och så vidare. Ja, jag tänker att nu kommer den här igen, att de här stämningarna som var på 20-talet runt Järntorget, ni vet, det var efter första världskriget, jag tror att det påverkade hans sätt att se på till exempel krig och ekonomi och arbete och klassskillnader, och inte minst sambandet mellan krig och ekonomisk vinning. Det tycker jag att han skriver mycket om i sjöböckerna, alltså Resor utan mål och Kap farväl. Han nämner ju där till exempel en Basil Sakar, och jag vet inte riktigt hur det uttalas, men han var ju en turkisk finans- och affärsman som tjänade mycket pengar på kriget. Och Harry Martinsson tyckte att man beskrev kriget som nationskrig, när det egentligen var industriella krig, där det handlade om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och den här Sakharov sålde både vapen och olja till båda sidor i kriget, så att säga. Så det var inte så mycket om den. Ja, det kan man ju fundera på lite idag också, förstås. Vilken betydelse har Harry Martinsson haft för Göteborg då? Vad kan vi se? Vi har inga statyer utanför biblioteket. Det borde vi ha. Vår författare är ändå Nobelpristagare. Han har väl inte direkt påverkat utvecklingen ekonomiskt eller politiskt eller på något sånt sätt. Men han har väl ändå beskrivit, som jag också har nämnt här, sina upplevelser och de miljöer som han mötte under ett antal år då, efter första världskriget. Och både fult och vackert, kan man väl säga. Både fula miljö och vackra miljöer. Ja, hur hedrar då Göteborg sin författare? Ja, men då får man ju gräva lite, va? Han har ju i alla fall en egen monter på bokmässan varje år. Det är ju bra. Han har en Göteborgsavdelning av Harry Martinsson-sällskapet. Det är ju också jättebra. Han har en läsecirkel i Allégården. Han i höstas satsade Stadsbiblioteket. Det är mycket tack vare dig ju. Och det var också så här att 1954 så blev han filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Och då du tipsade mig om att när Göteborgsoperan invigdes så fick ju Aniara vara den första operan som spelades. Och då var det ju också ett årtal som slutade på fyra, nämligen 1994. Ja, och så har han ju en liten gatstump. Har någon någonsin gått på den här? Antagligen, fast ni har inte sett det. En liten gång och cykelväg borta vid Klippan, under Älvsborgsbron kan man säga. Och den här är väldigt fin bild. Sist vi tittade på den så var den helt sliten. Och jag har skrivit till Göteborgs kommun och sagt, ska ni ändå fixa till den här? Och, den här kom 2004. Aha, det är något med fyra och Harry. Ja, så att... Nu ser vi, här kan jag nog tramsa till sig. Och då kommer jag in på att vi har ett jubileumsår som kommer nu. Han föddes 1904, han fick Nobelpriset 1974. Vårt sällskap bildades 84 och så de här årtalen som jag nyss nämnde också. Så att vi kommer ha massa grejer för oss, vi kommer dela ut material och sådär efteråt. Nu höll jag tiden, Ingrid, va? Ja. Mer än nog. Det var väl bra? Ja. Hallå, då är det dags för en riktig göteborgare, Bengt Anneberg.
Han är alltså född 20 år efter Karin Boye och 16 år efter Harry Martinsson, alltså för 104 år sedan. Och han är född i en liten stuga i bondbyn Lundby på Hisingen, inte långt från Göta älvs utlopp i havet. Runt hans barndomshem där låg då gamla gårdar samlade kring medeltidskyrkan. Det var, lantbruket var i full gång. Det var åkrar och ängar och hagar överallt. Och lite längre bort en allmänning. Där var det bergknallar och granskog och små sjöar. Och smala grusvägar där Harry Martinsson en gång vandrade. Nej, det gjorde han inte, för att det var Viktor Rydberg som var där och promenerade faktiskt. Han var då på väg från sin bostad på Östra Hamngatan till handelstidningsredaktören Hedlunds sommarstäde Bjurslätt. Som låg ungefär en halv mil från Göta, från Bengt Anderbergs barndomshem. Och det var alltså detta Hisingen som var då hans barndomsplats på jorden som formade författarens skrivande och som präglade honom för alltid. Och det var alltså hit han återvände i sin sista stora Göteborgsroman Amorina, där han så väldigt levande beskrev den här ön långt före sovstäder och varv och modern bebyggelse. Och det var kanske också här som hans livslånga förkärlek för kor grundlades. Ja, som man funderade en dag i en av sina tidningstexter när han stannade till vid en kohage. Kor ligger inte precis åt det intellektuella, även om det brukar finnas några svårvallade slukhuvuden i varje flock. Men man kan inte vara en idisslare med fyra magar utan att ha ett rikt inre liv. Stugan var då den sista återstoden av hans farfars gård, Andersgården. Och det var en av 14 gårdar när Lundby blev del av Göteborgs stad ihop med Prämaregården och Biskopsgården tillsammans. Hans farfar hade gnidit ihop en massa pengar. Med dem blev hans pappa av med en bolagskrasch. Och i stugan bodde nu föräldrar, 8 barn, syskon och halvsyskon och en trotjänarinna från farfars tid. Det var fattigt och trångt och enda moderna bekvämligheten var elektriskt ljus. Och förbi den här gården, ja då gick det väl en och annan bil i sakta mak. Men mest var det då hästkärror och skrindor och flakvagnar. Och en gång i veckan då kom den enorma bryggavagnen full med svagdrickskaggar och pilsnebackar. På vintern, ja det var väl mer tunga bondslädar då med dragna av små ättriga nordsvenska hästar med frost i manen och rytmiskt klingande bjällror på selan. Flygmaskiner kunde göra sensationella gästspel och alla störtade ut för att vinka åt piloten i siktbrunnen. Och på sommarkvällarna på lördagarna kunde man ju höra knattret från polisens Harley Davidson med sidvagnar som patrullerade i nejden. Ja, fyllbultar och tjuvar blev rädda, men vi kunde ju sova tryggt, sa Mats och Anderberg. Och särskilt stilla var det vintertid. Jag läser. På kvällar och nätter förnams inte ett ljud, utan det svaga suset från stjärnorna. Som genom vadd hördes ångbåtarnas mistlurar långt ute på Älvsborgsfjorden. Sakta banade sig de väldiga skroven fram genom snötjockan och bakom dem snöade kölvattnet igen. Det var en värld av tystnad och mörker som ingen kan föreställa sig nu. Det Bengt Anderberg inte själv fick uppleva där av livet på en gård i Lund, det fick han berättat för sig i barndomen av sin pappa. Nicolas August Anderberg, han var under sitt yrkesliv journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Han jobbade på Göteborgs Morgonpost och han startade själv tidningen Göteborgs Dagblad. Han berättade så levande för Bengt och hans bröder om livet förr att de införlivade pappans och farfars lekar i sina egna. Deras skolkamrater var rätt förvånade. De hade aldrig hört talas om leken pjäxning till exempel. Men Niklas Anderberg sålde gården i Lundby och till Volvo. Jag tror att det är en personalparkering där idag. Och familjen flyttade till Utbynäs där den här bilden är tagen. Det är pappa Nikolas stolt med sina tre söner. Bengt längst till höger. En bror blir språklärare. Den andra blir journalist på GP. Men Bengt han började tidigt skriva litterärt. Han skriver artiklar för tidningar och tidskrifter. Och 25 år gammal gör han debut på Bonniers med en novellsamling. Året är på. Ja, då kommer han ut med två romaner och en diktsamling. Följande år, en diktsamling och en pjäs för radioteatern. Ingenting blir verkligt för mig annat än genom skriften, säger Bengt Anderberg. Han upptäcker en humla som försöker komma åt nektorn i en petunias trånga kalk och han skriver: aldrig förr har jag sett något ta spjärn mot ett blomblad. Ett kärleksgnabbande blåmespar, en svärmafjärligt skugga över boksidan, en dagdroppe, lite kullrig vatten på ett blomblad. Allt får vacker plats i Anderbergs texten. Han träffar Astrid som är keramiker. Ett och ett halvt år senare gifter de sig. De får lägenhet på Guldheden. De får sonen Niklas. De flyttar tillbaka till Hisingen. Och där kan man då se Bengt Anderberg i hällregnet, kortbyxor och barfota på väg ner till Friskväderstorget för att köpa fisk. Den 19 oktober tyckte han det var dags att ta på sig skorna igen. Författaren skriver dramatik, barnböcker, poesi. Han blir känd över en natt med romanen Kai. Den hotas av sedlighetsåtal på grund av könsord och svordomar i boken. Och Möllras bibliotek stoppar in boken i sin stängda giftskåp. Han pratar många språk och han läser ännu fler. Han blev Bibelkommissionens språkexpert när det gäller nyöversättningen av Gamla testamentet. Han översätter Shakespeare, Brett och Dickens. Han värvas till Expressen och skriver för deras kultursida i 48 år. Texterna rasslar in. Han krattar familjegraven och upptäcker ett tåben, kanske från farmor. Han ger läsarna recept på inlagda rödbetor. Han ser en sparv flyga in i ett äppelträd och påminns om en dikt han läste under kriget. Allt blir text. Nu har familjen börjat pendla till Bornholm och så småningom flyttar man dit för gott. Men göteborgare är förblir Bäck Anderberg även på den danska ö. Han har på sig makrilltröjan när han cyklar till biblioteket. Och han följer noga sitt lag och skriver om fotboll på sitt eget sätt. Att se laget förlora mot ÖIS i söndags var som att sitta och stirra på en tallrik mannagrynsgröt. Knappt en rörelse för Nams under ytan, bara fast Johansson lyckades få hål på det ljumma skinnet ibland. En gång stod han och målade en bokhylla när han hörde i radion Sportextra att Gais hade åkt ur allsvenskan. Ja, han svor på att aldrig måla färdigt den här hyllan innan laget var tillbaka igen. Det tog ett tag, men hyllan blev klar. Och han är inte bortglömd än förrän två Gais-supportrar förra året kom ut med en bok om lagets legendariska brödrapar. Har vi där? Ja, då finns alltså Bengt Anderbergs namn med även i den boken. 1909 kom då författaren med sin sista bok, Göteborgsromanen Amorina, om kärlek och om barndomsskador, som fick fantastiska recensioner i alla tidningar och som äntligen kom ut på svensk, kom ut igen då för 1,5 år sedan på Göteborgska Korpens förlag. Det var min viktigaste bok. Jag har tänkt på den sedan jag var 8 år så för att författa när jag intervjuade honom i samband med boksläppet. Då har han bott 30 år på Bornholm, men Astrid och han funderade ändå lite grann på att flytta tillbaka till Göteborg. Ju längre man bor i utlandet, desto mer älskar man sitt fosterland. Och vi längtar ibland eller ofta tillbaka till Göteborg. Astrid till Gamla Odinsgatan där hon bodde som ung flicka och jag till min barndomstrakt i Lundby, skriver Anderberg i Göteborgstidningen. Han minns också där det året när Göteborgs folkmängd hade ökat till 250 000 personer. Och han minns den versen som hyllade det här evenemanget i tidningen på den tiden. Då blev det över 250 000 baroner, affärsmän och ådor. Från Gårda till Lundby, Cell, Union, vi spände helt stolt våra vador. Man kunde skriva poesi på den tiden, kommenterade Anderberg. Och det var också då som Göteborg fick sitt första trafikljus. Mellan Drottningtorget och Brunnsparken. Det kändes helt konstigt att stå där med sin cykel och vänta på grönt. Jag blev nästan full i gråt när jag tänker på det, skrev Anderberg. Men hur förhåller man sig då till sin barndomsstad när man inte har bott där på 30 år? Är det kanske pojkårens minnen, pojkåren man kommer ihåg och man men ändå inte kan vrida tillbaka tiden? Ett helt nytt Göteborg och Lundby har dykt upp. Främmande människor går omkring på vårt grönsakstorg. Okända bor i Rambergsstaden. Jag är så uråldrig att jag kommer ihåg Östra Hamnkanalen som gick från Lilla Bommen till Brunnsparken. Kanalen fylldes igen i min barndom och jag kände redan då ett vemod i att bli av med den smala speglande vattenytan. att i slutet på texten så funderar han ändå om det inte vore ändå fint att begravas att dö i Göteborg. Begravas i farfars grav i Lundby, utan präst, med spårvägens musikkår som spelar internationalen. Men så blev det inte sedan Astrid blivit sjuk och hamnat på sjukhem i Rönne. Idag är de bägge borta och strödda i havet utanför Bornholm. Bengt Anderberg var en folkbildare med enorma mängder hyllmeter med uppslagsböcker i sitt hem på Bornholm. Men han var också en person vars texter gick utöver alla etablerade kategorier. Och alltså hans beskrivning av ett lyckat rågbrödsbak en solig oktoberdag 1973. Alltså jag tror aldrig att det någonsin har publicerat en mer sinnlig beskrivning av ett brödbak i svensk press än just den. Vi som träffat Bengt Anderberg, det minns också hans humor. Han var faktiskt väldigt rolig. Och det speglas också i den långa serie med intervjuer som journalisten Per Rune som gjorde på Sveriges Radio. Och vi håller på att lägga ut dem på Bengt Anderberg-sällskapets hemsida. Och ett tiotal ligger där redan om någon är intresserad. Men vad har då författaren lämnat för spår i sin hemstad och vad har han för betydelse idag? Ja. De 402 år som har gått sedan Göteborg fick sina stadsprivilegier, ja, då har ju förstås staden förändrats i oigenkännlighet och att det går allt snabbare, det vet ju vi som bor här idag. Men just därför är det ju viktigt att det finns författare som har beskrivit den stad som en gång var. Det liv som där levdes, den natur som idag blivit industriområden och parkeringsplatser och inte minst de ljud som där hördes och den tystnad som en gång fanns. Det är ju därför som författare som Bengt Anderberg är viktiga idag. Och det är ju därför det rullar omkring faktiskt en spårvagn med hans namn fortfarande i Göteborg. Den har inte skrotats ännu. Och han har ju ingen gata som Harry Mattisson har, men vi har faktiskt skickat in
en liten väg.
Ja, vi satsar på gata. Vi har skickat in ett underlag till Göteborgs stads namnberedning. Så vi har gott hopp om att han snart kommer att återfinnas på vägkartan. Nu ska vi se om jag har Tina, men det har jag kanske inte riktigt. För att jag hade tänkt avsluta med ett citat ur Anorina, men ni får läsa det själv. Jag tänker att det kanske finns några frågor här efter, vi tar dem. Jag vill bara göra lite reklam för nästa evenemang här på museet. För detta är ju ett projekt i fyra delar, det här var det första. Om fyra veckor här på Stadsmuseet, fast nere i hörsalen som är lite större, då är det tre stycken nutida författare som kommer att prata om sitt förhållande till Göteborg och vad de tror att de själva betyder i staden. Romanförfattaren Lydia Sandgren, barnboksförfattaren Marie Oskarsson och vad kallar det honom? Jag hittade på ett namn för
Lilla Valparais, så har jag skrivit.
Ja, han har skrivit illa Price, men flanörskribent, det kallar jag honom för. Ola för Marola Onsgård. Alltså han har kom ut förra året med en liten bok. Det är stockholmare som blir kvar i Göteborg. Och har gjort nedslag på 100 olika ställen i stan som han skrivit på texter om. En väldigt rolig bok. Så kom gärna dit också. Men nu har vi precis klockan är 1:01. Så vi har tid för lite frågor till någon av oss. Och efteråt ska jag bara säga... Så får ni gärna prata med oss om ni är intresserade av sällskap.
Ja, vi stannar.